Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Du minns vintern, liksom den tidiga vintern, vårvintern 2021.
Jag vet inte om jag gör det faktiskt, men vaga minnesbilder kan nog återskapa.
Ja, det var i alla fall pandemi, världens alla börser och obligationsmarknaden var liksom skakiga. Mm. Det pratades på riktigt om liksom pandemin som så här stresstestet som faktiskt skulle kunna sänka hela världsekonomin. Det var liksom tufft där ute helt enkelt.
Det var det verkligen, och det var fraktproblem och Panama-kanalen och liksom supply chains och allting spädde på den här känslan av att världen höll på att gå riktigt snett ett tag.
Mm. Men så plötsligt då, från ingenstans egentligen, så började en liten grupp människor som snart blev en större grupp människor tjäna pengar.
Vi ska tala om ett generationsbråk i de stora pengarnas värld, om hur hundratusentals aktiesparare runt om i världen via sociala medier kommer överens om att sätta åt finansmarknadens mest mäktiga spelare. I centrum fanns GameStop-aktien.
Kampen om aktien GameStop började då med att det kom fram att en massa Wall Street-firmor hade blankat, alltså bettat emot tv-spels-retail-firman GameStop. Och de såg ut att få rätt i det här bettet. När det kom fram så bestämde sig någon slags vag samling, primärt yngre människor, sig för att driva upp priset på aktien genom att helt enkelt köpa och köpa och köpa.
Just det, och det var den perfekta dramaturgin, för det är alla de här liksom hemmasittarna, killar och tjejer som sitter framför datorn under pandemin.
Killar, vi kan vara ärliga.
Killar som sitter framför datorn under pandemin. Det har också typ betalats ut lite så här bidrag till amerikanerna, så det finns lite mer pengar på kontot kanske.
Mm.
Det finns massor med nya appar där man kan spekulera. De är på forum och det bildas någon slags liksom subkultur där man ska liksom gå emot de här hedgefonderna.
Exakt. Primärt så är det Reddit-forumet Wall Street Bets som används. Och det här gick ju rätt bra för dem, åtminstone till en början. Och när det här liksom började komma upp till ytan så pratades det om att det här var någon slags så här aktierevolution. Att den lilla människan, alltså the retail investor, hade tagit makten från så stora stycken Wall Street. Och snart så växte det också från GameStop till massa andra aktier som Wall Street hatade, men som internet inom stationstecken gillade. Och då så drev internet upp priserna på liksom massa aktier.
Just det. Det här var också tiden då du och jag fick sitta i typ tv och radio och prata om spekulation.
Verkligen, det var ett halvtidsjobb bara det.
Det var tider.
Ja. Ja. Meme stocks var ju det som man döpte det till i alla fall, kan man ju säga.
Exakt.
Ja.
Du, vi hade ju en lite äldre kollega ett tag som liksom pratade om memes. Behöver man förklara vad memes är? Det påminner lite om Studio 1 när programledaren skulle intervjua en gäst om woke-ideologin då.
Woke.
Ja.
Men memes är ju, vad ska man säga, det har ju blivit mycket mer. Från början var det liksom skämtbilder på internet, kan man säga. Men en vag samling ibland återkommande skämt typ.
Och vad är då meme stocks?
Meme stocks är ju då aktierna som det skämtas om, kan man säga. Och som man liksom köper och man snackar upp, men man gör det ironiskt, men man gör det också på riktigt. Det finns liksom någon slags typ konstig halvverklighet där det här pågår typ.
Just det. Mm. Och där folk liksom mot bättre vetande gick liksom bara köpa saker och man skulle typ förlora allt, men det var bara kul ändå för att det skulle gå till månaden och så vidare, eller hur?
Ja, men precis. Man kan väl säga att memestocks är liksom så här samlingsnamnet på alla aktier som internet gillar eller skämtar om att gilla och som då liksom diskuterades på de här forumen.
Ja, men oavsett om det fanns något liksom fundamentalt skäl att tycka om dem eller inte. Eller
verkligen, alltså fanns det fundamentala skäl att tycka om dem, då var det väl inte intressant liksom.
Nej.
Och man kan väl säga liksom lite förenklat att efter GameStop och liksom GameStop adjacent aktier så dog väl det här fenomenet, alltså meme stocks lite grann.
I alla fall hypen som fanns runt om. Och jag menar, ett skäl är säkert att väldigt många människor förlorade sjukt mycket pengar på att handla sådana meme stocks. Och då avtar ju det roliga faktiskt.
Ja, men verkligen. Det var i alla fall det som jag trodde tills då jag fick reda på att meme stocks, de går bättre än någonsin.
Okej.
I år så har meme stocks slaktat i princip vilket index du än kan hitta. De är nya och fler och figurerar på fler forum än någonsin. Och kanske, bara kanske, är de också här för att stanna. Varför det, vad som är annorlunda den här gången och vad det säger om vår ekonomiska situation efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ... spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, meme stocks, vi känner och älskar och minns.
Ja, ett fenomen som dök upp någonstans runt 2020 i pandemin, och det var liksom aktier som bara liksom steg och steg i pris bara för att det fanns massor med människor som typ handlade upp dem, köpte dem på Pinchi för att det var ett kul skämt att göra det.
Ja, men precis. Det är väl ett sätt att beskriva det. Man kan ju också säga så att den utlösande händelsen som liksom katapulterade upp meme stocks i liksom till det allmänna medvetandet, det var ju då det som hände kring GameStop, som är så då en butikskedja som sålde tv-spel, som många amerikanska ungdomar och yngre vuxna hade en typ en så här stark relation till. Man hängde på The Mall och köpte Zelda eller någonting på GameStop. Mm. Och det här bolaget då hade ju problem, och de blankades då av massa Wall Street-firmor. Citron tror jag var den största som liksom den som fick mest uppmärksamhet i alla fall.
Just det.
Och blankning kan man väl säga då att det är ett sätt att betta mot en aktiekurva, så att liksom man bettar på att priset ska gå ner.
Exakt.
Det här upptäcktes då på några internetforum. Ett av dem hette, eller heter, Reddit Wall Street Bets. Och där skriver man då ironiskt eller inte ironiskt om aktier. Och det man liksom landade i på de här forumen, det var väl typ så här: vet ni vad, fuck dem här. Alltså fuck dem för att de tjänar pengar, för att det går dåligt för vår gamla liksom favoritaffär. Jävla gamar, nu gör vi någonting.
Exakt, och då satt de här människorna liksom i de här internetforumen, och så började man organisera sig och köpte aktier tillsammans. Vilket ledde till att priset på den här GameStop-aktien steg, trots då att alla Wall Street-firmor hade bettat på att den skulle sjunka. Och det ledde då till att de här hedgefonderna började förlora jättemycket pengar.
Precis, och där och då så beskrevs det här då som en så här potentiell finansiell revolution, där retail, alltså vanliga småsparare, liksom ägde stora Wall Street. Men det beskrevs också som olaglig, kanske olaglig i alla fall, marknadsmanipulation. Jag tror att det bedömdes som olagligt av Skatteverket eller om det var Finansinspektionen i Sverige. Det var lite oklart vad som har hänt med det där. Men vi gjorde ett avsnitt om det här då. Och som en del av det så köpte jag en GameStop-aktie, för det skulle liksom bli en del av avsnittet. Men så använde vi inte det, för att jag klippte bort det, det var typ inte så kul. Och sen så några månader senare så var det typ så här: äger du en GameStop-aktie så har du gjort dig skyldig till marknadsmanipulation, ett brott med fängelse i straffskalan. Och sen dess har jag så här tänkt på det en gång i månaden, att så här, shit, en dag ringer typ Finansinspektionen och bara så här: varför äger du en GameStop-aktie på typ Avanza? Så att om ni hör det här, typ Ekobrottsmyndigheten eller någonting, snälla sätt mig inte i fängelse.
Den svenska ekonomijournalisten Gunnar Harjus avtjänar ju ett treårigt fängelsestraff på Kronobergs anstalt, vet du?
Ja, exakt.
Hall,
ja, 13 avsnitt i rad om fängelseekonomi i kapitalet sen sitter inne. Hur som helst, det här var liksom starten. Sen så kom det massa aktier som liksom följde upp GameStop-narrativet. Forum upptäckte då att det fanns massa andra bolag som folk gillar, som också var blankade av Wall Street. Och då köpte man aktier då för att short-squeeza, som det heter, alltså trycka upp priset när alla bettade på att priset ska gå ner.
AMC var ett sånt här bolag som då är en biografkedja, så här typiskt bolag som Wall Street tänkte skulle gå åt skogen under pandemin.
Mm. Men, Nokia och BlackBerry var ett band och sånt där som bara typ så här: vi vet vad de här bolagen är. Och, alltså, det var väl typ så här det som var basen, känns som. Och när de här då blev fler och fler och fler, så fanns det folk på typ Wall Street som tänkte: vet du vad, det här kanske man kan göra någonting på.
Dave Mazza, I'm the chief strategy officer at Roundhill Investments.
Roundhill är ett bolag som kallar sig själva för en leading provider of thematic ETFs. Alltså ett bolag som skapar ETFer med tema.
Precis, ETF, det brukar man översätta till börshandlad fond på svenska.
Precis, exchange traded fund på engelska. Alltså det är en fond där man kan liksom stoppa in lite vad som helst egentligen. Och en skillnad mellan en ETF och en vanlig aktiefond eller sådär är ju då att en ETF prissätts liksom i realtid hela tiden, till skillnad från en vanlig fond då, som väl bara prissätts en gång om dagen, tror jag, så i slutet av dagen typ.
Just det.
Ja. Man kan väl säga att det typ så här är en lite sexigare fond.
I'm gonna say, well look, as you say, I'm biased here. I think they're fun, but to be honest, you can get the most boring investment possible in an ETF or the most fun. The great thing about an ETF is you can go long, you can go short, you can use it in different ways in different types of accounts. So that's one of the reasons why globally ETFs have exploded over the past few decades.
Och det är ganska vanligt att det är liksom aktier i en sån här ETF. Men det behöver inte vara. Det kan vara guld, det kan vara andra grejer också. Och det finns ju ofta liksom regler som säger vad som ska köpas och säljas, så att det inte behövs liksom 14 analytiker och 15 börsmäklare som ska sitta och driva fonden. Det är mer liksom datorstyrt.
Ja, men exakt. Det är ju jättelänge pratats om en bitcoin ETF i USA som ett sätt att handla krypto på börsen. Men det är så här, ja, massa regelverk som omgärdar det där då. Men det är då inte en råvara eller en bitcoin ETF som Roundhill och Dave Matz håller på med, utan han har varit med och startat en meme ETF. Alltså en fond där de här liksom meme-stocksen är typ samlade och representerade.
En fond med Nokia, AMC och GameStop.
Ja, men precis, även om inte GameStop och Nokia är kvar i den, tror jag. Men det började såklart efter den här GameStop-grejen. Det var liksom under pandemin. Folk hade haft mycket tid hemma, många hade börjat investera, GameStop hade kommit och gått, och Dave Matz och hans kollegor som följde bara det här väldigt nära.
You know, we said, is there something actually related about these names? Is there something that is not just people picking them out of a hat? And we found that really the association is with social sentiment. It's with people using message boards, people using, you know, everything from what was once formerly known as Twitter to Reddit to Discords, to talk about stocks, talk about investments that they're interested in, and also targeting those companies that maybe are being purchased and owned by hedge funds, so high short interest, sort of unloved by Wall Street but loved by Main Street. And we said, how do we package this idea in an ETF? And that's what we did when we launched Meme in 2021.
So basically, vad man kollade på var de här två sakerna. Vilka aktier pratas de på de här forumen? Och vilka aktier är kortade av Wall Street?
Och sen har de någon slags typ AI som skannar alla forum på nätet, eller?
Ja, precis. Det är som mardrömsjobb annars att bara sitta och hålla koll på alla. Så vilka aktier, för fan vad hemskt. Men nej, de har någon sån language model som är så populär nu för tiden, och den trålar då massa forum och avgör om det finns typ så ett positivt eller negativt liksom prat på de här. Så tar den fram någon sån score som är social sentiment kring aktier. Och efter det så görs det också ett liksom mänskligt urval också. Sen så går de igenom då alla blankningar, för blankningar är ju typ, om man blankar tillräckligt stort, om man är en Wall Street-firma, då måste man liksom skicka in ett papper på att nu har jag blankat en grej. Så att det är ju liksom offentlig information. Och sen så korsar man allt det här, och så landar man då i ett gäng olika aktier som man fyller den här ETFen med.
It's not just that one or two names that people might think about, it actually rebalances every 2 weeks.
Grejen är att så här, det har faktiskt hänt grejer med meme stocks generellt. Alltså efter den här GameStop-härvan där alla bara kastade sig på allting, och det liksom typ premissen för att internet skulle älska ett bolag var typ vi vet ungefär vad det här bolaget gör och typ tycker att det har ett roligt namn, så har det utvecklats lite grann. Alltså förut kanske det var typ så här, man gillade ett bolag nästan bara som skämt och alla visste att det här är lite värdelöst. Men nu för tiden så är meme stocks lite mer ändå så bolag som ändå gör grejer.
So there's a few companies that I think come to mind for me, and one is Super Micro Computer. The US ticker is SMCI.
SMCI gör hårdvara till cloud services, alltså de här liksom racksen med massa liksom så här minnesdatorliknande grejer som man då sparar cloud-grejer på. Jag har liksom inte lyckats fatta exakt varför de varit en meme stock, men det verkar typ ärligt bara varit så att någon började pitcha ett ganska så här seriöst och hyfsat välresonerande case för den här aktien. Du vet, PE-värden och tillväxtmöjligheter och omsättningstillväxt och så vidare och så vidare. Mm. Och folk bara typ gillade den pitchen och köpte massa aktier, och det gick jättebra, och det vart ännu mer hype, och sen så har det blivit någon så här självförstärkande profetia typ. Mm.
And then there's also some that maybe makes would if you think about it for a moment more, would make sense that they would be in there, just because of what's been happening lately in the market. So a company like Carvana, Rivian, Coinbase, Plug Power.
Carvana är väl den intressantaste av de här nya memestocken, skulle jag säga. För att Carvana är då the Amazon of used cars.
Okay.
Alltså det är ett sätt att försöka så här samla alla begagnade bilannonser på ett ställe. De har också någon så här photo booth liknande typ så här stånd som man kan typ köpa en bil på. Jätteweird.
Ja. Mm, det finns sådana tjänster i Sverige också.
Ja, precis. Och det är väl liksom i grunden en ganska bra affärsidé, för att det är typ så här, det är ganska jobb. Alltså jag har köpt en begagnad bil för en år. Alltså man måste åka ut till liksom, du vet, någon parkeringsplats i ett industriområde. Alltså det är ju mardröm. Mm. Och det här bolaget gick ju då sjukt bra under pandemin. Liksom när det var liksom massa faktorer som bara slog samman. Det var den här halvledarkrisen som gjorde att det fanns ingen som kunde köpa en ny bil. Och då var liksom begagnade bilar var typ en av de hetaste handelsvarorna i hela USA. Mm. Priserna steg hur mycket som helst. Och så här, bilar som aldrig skulle bli sålda blev sålda under pandemin. Plus då nollränteläge med liksom lätt att låna till en bil. Och då att folk inte kunde åka till en parkeringsplats i Haninge och kolla på bil, utan de var tvungna att köpa den online. Allt det här ledde då till att Carvana 2022 värderades till 21 miljarder dollar. Sen så vände allt det här. Bilmarknaden blev lite mer normal efter pandemin. Halvledarkrisen är liksom inte löst, men den är ändå typ lite löst, eller vad man ska säga. Och plus då att nu drömmer folk om att åka till Haninge, antar jag. Nej, men jag vet inte, folk är inte lika taggade på att köpa grejer på internet typ. Och de här höga räntorna då som vi har nu, eller högre räntorna, har ju då gjort att finansiering är svårare. Så att Carvana har tappat 20 av sina 21 miljarder dollar.
Oh,
i
jävlar!
De sjönk 97% på börsen. Sen så upptäcktes det då på internet att det här liksom pågick, och att de också var väldigt blankade. Och Reddit fick då upp ögonen för det här bolaget. Och gick igenom, bolaget var så här, men de har inte så dåliga underliggande värden. Alltså det är så här, det ser inte svinbra ut, men det är inte så här, det är inte 97% neddåligt liksom. Och då började de då trycka upp den här aktien för att pressa blankarna, samtidigt som Carvana fick någon så här debt restructuring deal, bla bla bla, och alltså, lite så här fundamentala grejer hände. De minskade sina skulder, och allt som allt så har den här aktien gått som tåget det senaste halvåret. Den är upp 427%.
Men det här är ändå liksom inte det här. Jag får inte riktigt samma vibb som de här första memestocksbolagen, som där det var nästan typ, grejen var ju typ att det skulle vara ett skitbolag. Ja. Och grejen var att man skulle få det här löjliga bolaget att gå upp, även om det skulle typ kosta en, liksom, den sista besparingen.
Ja, precis. Det var liksom nästan nostalgiskt också på något sätt.
Exakt. Så är det här då liksom memestock 2.0 vi ser?
Exactly. I think that's a good characterization of what we're seeing.
Och grejen då är att de här meme-aktierna 2.0, de går riktigt, riktigt bra som helhet. Roundhills meme-ETF är upp 40% i år, medan S&P 500, som är typ det vanligaste amerikanska aktieindexet, är bara upp 18% i år. Så frågan är någonstans, hur kommer det här sig efter det här? Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen, och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju, det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
sådär. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Memestocks har utvecklats. De har gått från tramsiga nonsensbolag utan framtid till lite mindre tramsiga, lite mindre nonsensbolag som eventuellt i vissa scenarier skulle i alla fall kunna ha en viss framtid. Och det går bra för dem. Upp 40% i år, folk på internet jublar, folk som har blankat jublar inte.
Men, och det är så att en gemensam nämnare är att de alltid typ blankade bolagen.
För att den ska gå in i den här ETF-en, ja. Så det är liksom de två faktorerna som man håller på med. Ja,
men det är intressant. Varför går bra för dem här?
Ja, alltså, det ser i största allmänhet att göra.
I think a lot of it has to do with people came into this year incredibly bearish. If you look at every economist surveyed by Bloomberg, projected a recession. That we know has not materialized at all. And in fact, the economy has shown some incredible resiliency, particularly on the consumption side. And so with that being the case, people who were really bearish were offsides. And those people that were willing to take risk, willing to say, hey, this economy is not as bad, earnings are going to be better than expected, which they have been. Let me take some risk. Meme is at the very far end of that risk spectrum.
Så meme-aktier, det är typ de mest riskfyllda aktierna som finns. Hög risk, det betalar sig när marknaden går bra, och marknaden har gått mycket bättre i år än vad kanske många befarade då.
Ja, men precis. Och när den går dåligt då så går ju riskfyllda saker riktigt dåligt. Till exempel 2022, alltså förra året, så var ju S&P 500 ner 18%. Och meme-ETF-en då, som Dave Matz och Roundhill driver, den var minus 60%.
Okej, lite volatilt då.
Det kan man ju inte säga.
Men det finns ju en massa sådana här extremrisktillgångar där ute som går bättre än index när det går bra och jättemycket sämre när det går dåligt. Så man kan fråga sig, så här, behövs det en till? Liksom, vad tillför de här meme-stocks, ETF-en? Jag tänker, är det typ bara för att förenkla för de här hemmasittarna att liksom, här kan du komma åt våra meme-stocks utan att behöva köpa en individuell aktie typ. Du kan diversifiera ditt meme-stocksparande här med vår ETF.
Ja, jag vet inte, alltså så här, ETF-en, jag vet inte, jag tror att om vi ska vara helt ärliga så är det klart att den finns ganska mycket för typ för att jag ska ringa och intervjua just en person. Ja. Och så, ja. Alltså, men typ om man tar meme stock som helhet och typ dess framtid, så tror liksom Dave Massa, han har ju skin in the game med det här, men liksom han tror att det är någonting som han tror kommer fortsätta finnas. Och han menar, och det här håller väl jag med också om i någon månad, typ så här, skillnaden mellan det här och bara typ så här en allmän högrisktillgång är typ så här, folk gör ju inte bara det här, folk investerar ju inte i meme stocks bara för att tjäna pengar. Det finns ju liksom mer i det här trots allt. Alltså det är klart att det delvis är för att tjäna pengar, men det är också för att det typ så här är kul, man kan skratta åt det, och det är typ liten rebellisk handling. Det är liksom, det kanske inte är den här så här fullskaliga finansrevolutionen som man pratade om 2021 typ under GameStop's heydays. Men det är ändå liksom något annat än att bara så här typ kuva sig inför Wall Streets överhet och inflytande.
All of those probably play somewhat of a role. I think it was very easy when the craze was really happening. And look, there's a movie being made about the whole saga, that it was probably a way to sort of, you know, stick it to Wall Street, stick it to the man that, you know, retail can play a role. And I actually think, you know, so as an aside for a second, I actually think the meme stock craze that happened, of course, some folks likely bought things at highs and maybe didn't quite understand what they were getting into. But it got people more attuned to thinking about investing and trading. And anytime that happens, I think that can be a good thing. But now I think it's become a bit of a, I'd say, a philosophy, almost a school of thought, that, hey, if there's we, meaning the retail public, people who are not managing billions and now trillions of dollars, can influence securities, can play a role in the outcome of their share prices. That's not about manipulation. That's about saying, this is a company that we believe in or not. there's so many companies out there that you'd say, does that multiple make sense? Are they really earning or they're going to earn what people believe they're going to earn going forward? So the beauty of the stock market is that there's a level playing field for investors to make decisions, whether they are managing $10 or $10 trillion on a daily basis.
Jag tror också att den här meme-stock-grejen som dök upp 2020, den förde ju in liksom ett helt nytt element i aktiemarknaden som folk inte hade liksom tagit i beräkning riktigt tidigare. Och en viktig del var ju dels liksom att det plötsligt fanns liksom mer pengar i omlopp för att det var massor med bidrag som gått ut. Men en jävligt viktig grej är ju också att folk har ju fått tillgång till börsen på ett helt nytt sätt genom olika, liksom, det här Robin Hood-appen och sånt där typ aktiehandeln är inom situationstecken gratis och det är bara liksom ett tryck i en app så har du köpt någonting. Så det är ett helt nytt segment i marknaden som har kommit in, en helt ny segment typ köpare och säljare. Och de har ju typ inte de här hedgefonderna liksom räknat med tidigare.
Nej, men jag tror att vi då när det hände var väl typ så här, att vi pratade då om att typ så här, ja, men kanske att man som, så här, som hedgefond eller whatever måste liksom börja tänka på typ retail som ett naturfenomen som kan slå till när som helst. Alltså typ så här, ska du köpa aktier i typ energi, liksom typ ett energibolag, så måste du räkna med att det finns en 0,2% i risk att ett kärnkraftverk smäller någonstans och ingen, och typ då är det kört. Och typ om du köper så här ett bolag som folk vet vad det är, så finns det typ en 0,2% i chans att så här ett internetforum organiserar sig för eller mot det här bolaget, typ att det är så här typ en ny riskfaktor man måste börja räkna med liksom.
Verkligen. Och men traditionellt har det funnits så här smart money som institutionerna och så har det funnits retail, men nu finns det också typ pengar som inte bryr sig.
Det är liksom, ja, precis. Det finns smart money, stupid money och typ bara fuck you money. Typ.
Exakt.
Men om man ska svara på frågan om det här kommer överleva, om det här liksom kommer fortsätta vara en grej, så menar då Dave Matz att ja, det här kommer nog vara en grej, men vi kommer kanske liksom sluta tänka på det som en grej. Vi kommer kanske sluta tänka på det som meme stocks, utan vi kommer kanske bara mer tänka på det som typ retail-aktier eller vad som helst. Alltså, det kanske inte kommer vara typ en grej att folk pratar om aktier på sociala medier eller på internet, för att liksom så här, att det är typ inte en sjuk händelse. Vart annars skulle man prata om aktier om inte på sociala medier, på internet? Man pratar ju om allt på internet hela tiden liksom.
Jo, men det är klart, det betyder någonting om folk pratar om någonting i stor skala på internet, så ger det någonting.
Ja, men exakt, men det är ju alltså så här, typ fenomenet som är typ så här, de pratar om aktier på internet. Alltså typ att det kommer sluta vara en grej, för det är typ det är som att säga typ så här,
nej.
Så här, den nya politiken pratas om på internet. Man bara, ja, vart pratar folk om saker på internet liksom.
Nej, men så,
alltså, och lite så tänker du, Mats, att det här kommer liksom utvecklas.
I think that the connection between discussions in social media or on platforms and is likely not going away. And then the idea that companies are being targeted with high short interest, it's very, people can find what that is. So I think a phenomenon that we're not going to see go away. It has evolved. I think it used to, Wall Street hopefully respects retail as a group more. And like I said, I think it's awesome that retail investors now can play a role in markets.
Och då återstår väl egentligen bara en fråga. Ska vi investera eller inte?
Det är klart att vi ska investera i det här.
Ska jag? Nej, men hur kommer det gå? Det finns liksom ingenting svårare än att förutspå framtiden. Och as far as förutspå framtiden goes, så verkar liksom meme stocks vara extra svåra att förutspå. Men jag menar så här, titta ut genom fönstret, det ser liksom inte svinbra ut för något just nu.
So my view is, I think about the world from kind of different durations. I think we're going to be hopefully getting some further confirmation on what the interest rate hiking cycle looks like. Are we going to get one more? Is the Federal Reserve and other central banks that are raising rates kind of generally following a similar path like the ECB and others? So my view is, in the short term, not a lot of action here, but I'm actually more positive heading into the back half of the year than I think perhaps other people are. But I do have some question marks about 2024, because that's less than saying we're going to be going into a recession or something of that nature. it's just we are seeing strong earnings, but they would have to keep continuing to, for these valuations to make sense. So a little bit more cautious over kind of the medium to longer term.
På andra sidan, valuation som inte make sense är ju typ the name of the game när det kommer till meme stocks. Så att, vem vet, de kanske överraskar oss igen och bara faktiskt går till månen den här gången.
Kanske. Du, vi ska påminna om en sak.
Ja.
Vi har ju vår One Night Residency på Skalateatern. Det är Henrik Dorsins teater som nu öppnar efter en lång renovering. Mm. Och vad kunde vara bättre att återinviga Skalateatern, denna anrika kulturinstitution i Stockholm, med en liveshow med inga mindre än Follow the Money och Kapitalet.
Alltså, nu har du lite ironisk röst, men alltså på riktigt så är det ju så att Skalateatern är typ en av Stockholms härligaste platser, och typ kom för teatern men stanna för kapitalet. Tycker jag man kan tänka. Alltså, det biljettpriset är värt bara för att få hänga typ några timmar på Skalateatern, och sen så kommer vi och Follow the Money göra något härligt, roligt och intressant också dessutom.
Exakt.
Så att, köp lite till det. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Snälla, kom. Tills dess, det här har varit Kapitalet med Gunnar Harris, Jacob Bichell. Kristoffer Krook har mixat. Och ja, hej då!
Hej då!